Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Vi är tillbaka, Sanne och Svensson, podcasten om svensk hockey. Ja, vi pratar SHL-landslag, hockeyallsvenskan, med mig, Sanne Lindström. Och ja, jag får väl ändå säga, svensk hockeys svar på Bob McKenzie.
Ja, det var lite överdrivet, det där, men okej. Okay.
Vi är framme vid avsnittsnummer. Ja, känn på den här, Arto Blomsten.
Ja, det är din kollega numera. Jag smäller på med en välbekant herre som la av här för någon säsong sedan. Jan Sandström, även kallad Jan Allan Sandström i Luleåkretsar. Vilken legendar.
Ja, det har varit... Och hade vi inte tagit upp den nummer 7, Jan Allan Sandström, då hade folk hela Luleå hade jag aldrig lyssnat på den här podden igen. Så det var nog av största möjliga vikt att göra det. Men två spelare som man absolut inte får glömma med nummer 7, som också har tröjan i taket, det är ju Pelle Gustafsson nere i Kinnarps arena och Magnus Mange Johansson som har den i Saab Arena i Linköping.
Ja, vi har ett par andra spelare också som har gjort lite avtryck genom åren. Eller ja, vissa har väl inte gjort avtryck alls. Jag smäller på en riktig höjdarback här med Jason Woolley. Spelade i Malmö när de åkte ur SHL 2006-2007. Kom med NHL-meriter och... hade säkert spelat alltså flera hundra NHL-matcher och var patetiskt dålig. Och efter det la han ner karriären. Men vi tar en positiv spelare också. Antti Jussiniemi. Jag minns honom från framförallt Frölunda. Men även från Leksandstiden. En grym back. Kanske inte så flashy, men jäklar vad bra han var nästan varje match.
En flashy back som kanske blir lite bortglömd i svensk hockey. Stefan Persson vann Stanley Cup 1980 och... Han var alltså den första europeen som fick lyfta Lord Stanley. Numera är det ju europeer som vinner i 8-10 stycken varje gång Stanley Cup lyfts. Han var Anders Kallur var där också som dock var skadad. Så han före Stefan Persson till Stanley Cup-bucklan och lyfte den. Och sen Tommy Sjödin, han är inte så arg längre. Brynäs backe, men ja, minns du hur arg han var när han gjorde självmål?
Det minns jag mycket väl.
Jag upplevde ett självmål med en jävla skitregel. Vet du fan som har kommit på de jävla reglerna? Fan, ska de kunna göra mål när de har en avvaktande utvisning, eller?
Är det en ny regel, eller?
Ja, det är någon ny regel för år som en jävla pajas har kommit på.
Man brukar ofta säga efter 12-13 matcher brukar tabellen sätta sig, och ja, de senaste åren har det ju absolut inte varit så eftersom det har varit så pass jämnt, men ja, jag tror nog den börjar skikta sig lite, tabellen. Topp 8 som vi ser det nu, det är nog där det kommer landa också. Lagen under där är kanske inte tillräckligt bra. Det är väl Växjö möjligtvis som skulle kunna gå upp på topp 8. Vad tänker du?
Jag ser tabellen rakt framför mig nu och ser ju att HV71 är 8 och har 20 poäng, och ner till 9 Oskarshamn så är det 6 poäng, och det är ju ett ganska rejält glapp för att vara 12 omgångar. Visserligen är det ju bara 2 segrar, men de där glappen det har vi faktiskt inte sett på länge. Det känns som att det är ojämnare än på länge faktiskt. Det var länge sedan man sa det.
Nej, verkligen. Och att toppen, det kommer ju bli jämnt. Alltså hela vägen topp 6, där kommer det bli ett skönt race hela vägen in, är jag övertygad om. Men ja, det är frågan om Linköping som åkte på en tung förlust mot Oskarshamn. Brynäs som blandar och ger. Jag tycker ändå att jag sett bättre spel i Brynäs. Men Leksand däremot, 7 raka förluster nu, och det är väl... Johan, du är lite mer journalistisk ådra än vad jag har. Vill du sätta en krisstämpel på dem?
Ja, krisstämpel är det väl definitivt läge att sätta på ett lag som har 7 raka förluster, och det är skador, och nu har Spencer Abbott kommit in här och de vann ju inte igår mot Djurgården. Det är nollade i Spencer Abbotts debut i klubben. Det känns ju inte alls bra, så Jonas Arnelöv skadad på det, så att det är klart att det andas väldigt mycket oro, och det är de vibbarna jag känner utifrån fansen i landet också, att att man alltid ska behöva slitas mellan hopp och förtvivlan när man följer det förbannade laget. Det är lite den typen av kommentarer som kommer. Jag känner en klar oro. De är faktiskt bara en poäng från att vara absolut sist i SHL. Och nykomlingar brukar ju kunna leva lite grann på en bra start och kunna ha lite buffert att gå på. Så att, nej, klar orostämpel, kanske inte krisstämpel, men oroligt ska det ju vara.
Jag vet inte om jag är en galen optimist eller vad det är, men man alltid så, när man ser på lag så baserar man ju såklart på förväntningar. Vad hade man på förväntningar på Leksand inför säsongen? Och det var ju att undvika kval, då gör de en bra säsong. De har ju haft mycket skador, Spencer Abbott har varit borta, backsidan nu, Mattias Karlsson tillbaka. Visserligen Ahnelöv borta igen, men du har fått in Filip Samuelsson. Så jag känner inte den där oron för Leksand. För när jag såg dem spela mot Djurgården här i lördag så var det bara... Spelmässigt så är de minst lika bra som Djurgården i det här fallet. De skapar nästan mer farliga chanser än Djurgården. Men defensiven och sättet man ger upp och ger bort pucken, det är någonting som man måste justera. Och det är inte en så stor justering heller. Det är värre om jag ser strukturer i spelet, att de inte spelar med puck, inte funkar, de har inte kreativitet eller skicklighet. Det upplever jag att de har, utan det är för slarvigt rakt igenom. Och det är rutinerade spelare som slarvar med pucken i egen zon. Så klarar man att minimera kanske 2-3 misstag per match, så kommer man börja vinna också. Det är jag helt övertygad om.
Men är det så bara egentligen att verkligen bara... Nu ska vi bara minimera misstagen lite grann. Det kan väl andra lag också skärpa till sig lite grann. Så är
Men det går att ta på. Det går att ta på. För det är så lätt att se misstagen som sker. Linköping förra veckan, förra lördagen. Samma här mot Djurgården, delvis mot Luleå i torsdags också. Man ser att de spelar lite naivt med pucken. Och det är ändå någonting som man kan prata om. Att vi måste ha större marginaler i spelet. För när vi väl tar oss in i anfallszon så har vi kreativitet. Vi har skicklighet. Visst, de blev noll av Djurgården, men det var ju för att Niklas Svedberg var, han gjorde ju en lysande match, och säkert folk som håller på Timrå undrar varför spelar han inte så där i Timrå. Men jag känner inte den här oron för Leksand som jag tror kanske att du gör och många supportrar kanske gör. Jag tror de kommer kunna undvika kval, och gör de det så har de ju med beröm godkänt.
Ja, men det så är det definitivt, att om de undviker kval så har de gjort en bra säsong. Men det är ju ändå inte så lätt att bara hålla ner misstag när man har förlorat 7 raka matcher. Det är ju ändå oroligt, de lever i en ganska liten by och de blir påminna varje dag liksom när de är ute och går ute i stan då, eller byn. Och jag tror inte det är så lätt att bara ta ner misstag på det sättet. Jag kan köpa det du säger, att det går enkelt att peka på att man gör lite misstag och det är slarvigt och sådär, men det är nog rätt många klubbar som lever i den bubblan lite grann också.
Ja, men det, alltså man får inte måla över misstagen eller liksom den liksom genom bara att skjuta problemen framför sig, som jag kanske upplever att vissa coacher har gjort, att man säger att man är nära, bara vi fortsätter att göra så här så kommer vi vinna. Men i Leksands fall så är det rätta till misstagen, framförallt i spelet med puck, spela med större marginaler i egen zon. Markeringsspelet är helt okej, okay. Alltså spelet utan puck i egen zon, helt okej. Okay. Så det, jag känner inte den oron för Leksand. Djurgården däremot... jag känner ingen oro för det, men det finns, jag har jobbat 6 eller 7 år nu som expert, och jag tror aldrig jag får höra så mycket att det är ett lag som jag har så mycket emot som just Djurgården. Jag vet inte om det är för att jag är stockholmare från början och jag är kanske en av få experter på Simor som inte har spelat i Djurgården. Då verkar folk tro att jag har någonting emot klubben. Men vi har inte pratat så mycket om Djurgården i podden här ännu. Vad har du fått för uppfattning om Djurgården och hur bra kan de bli?
Ja, men det är lite grann som du säger, hur bra kan de bli? För att känslan man har när man pratar Djurgården, det är att de har inte nått den fulla kapaciteten. Det har inte sprakat riktigt kring dem. Ändå är de med väldigt bra och har sina 22 poäng efter 12 matcher och verkligen är ett lag för topp 6. Men man har ändå känslan av att när ska det lossna på riktigt? Så känner jag när jag tänker på Djurgården så här spontant.
Är det någon spelare specifikt du tänker på lossna där, eller är det mer spelmässigt?
Ja, men alltså, ja, spelmässigt, och de spelar inte ut lag, och du pekar på Svedberg som var jättebra i Leksand, och Svedberg var jättebra här för någon helg sen också. Patrik Berglund kan vi prata lite grann om, han har ju inte Han har inte levererat superbra, men kommer mer och mer. Strandberg har ju faktiskt inte gjort mål ännu.
Men fortsätter att vara väldigt nyttig spelare. Måste vara det är nästan en drömspelare för Robert Olsson att ha, för att han nu har han ju satt in Strandberg med just Patrik Berglund och Alexander Holtz, och vips så spelar Patrik Berglund på en helt annan nivå. Så jag tror att Strandberg är en sån som ger trygghet till hela gruppen och laget, men Berglund är på gång. Jag tycker att han har spelat bättre, ser snabbare ut första skären. Det är klart att det var en tuff omställning för honom, och det var kanske inte riktigt rättvist. De kraven, eller förhoppningar kanske man ska säga, som djurgårdare och vi i media som hade förväntningar på honom, satte kanske aningen för stora.
Ja, men så är det ju. Vi sa väl ändå ganska tidigt att nu får vi ge honom lite tid. Vi får ändå ha respekt för att han inte har spelat hockey på länge, så det är väl lite grann det vi har givit honom nu också, men jag känner också att han kommer mer och mer, och det var en vansinnigt snygg straff han la i Leksand.
Ja, verkligen. Ja, det är skönt att kunna bjuda på den. Jag tror inte, han gjorde det precis nedanför Leksands klacken där. Jag tror kanske inte de tyckte det var så himla befriande och publikbefriande och läckert. Men en annan spelare där, det är Marcus Högström också, som man satte som en toppback i serien. Tycker han blandar och ger. Det är en spelare som har många procent kvar. Han är en bra SHL-back, men inte en toppback. Så att det finns ju liksom ett sparkapital i många djurgårdare. Och sen så har vi ju pratat att man kanske måste ersätta Emil Bemström med någon spelare. Så att, plus att Jakob Jonsson är borta. Så att, det ser ändå rätt bra ut för Djurgården, måste jag säga.
Ja, men det ser bra ut, men det har ändå inte sprakat. Och sen så ska man ju få in Jason Garrison på backsidan här om ett par veckor. Och sen så någonstans i bakfickan, nu är det ju ganska långt borta, så är ju ändå deras bästa spelare Jakob Jonsson skadad. Och när han kommer in så kan det ju spraka ordentligt kring laget.
Ja, verkligen. Ja, men du, men alltså jag har ju faktiskt varit ledig hela veckan och ägnade min lördag åt det här. Jag tror inte folk anar eller du förstår hur stort det var, men jag har byggt en bänk. Jag har gjutit ner en bänk i backen, en sån här en sittplatsläktarbänk helt enkelt, och byggt den med jag och två andra. Och jag är ingen snickare, jag har tummen mitt i handen, men jag har gjort det i lördags och jag är så vansinnigt stolt över mig själv. Så har ni vägen förbi Karlstad, då får ni åka till Rotors IP, för den sitter där. Den är fastgjuten.
Vad heter de två som byggde den?
Det var jag och två andra.
Ja, du. Eller?
Nej, jag surrar ju mycket och sådär och håller ju ställningarna såklart. Men jo, man drog ju ner ett par skruvar, det gjorde man ju, grävde lite och mätte och hade sig vattenpass. Jag var så enormt stolt. Men medan jag skruvar bänk så var väl du nere i Göteborg, eller uppe från dig då, uppe från Malmö. Så var du i Götalaborg. Hur bra är Frölunda?
Alltså jag tyckte inte de var så vansinnigt imponerande när jag såg dem, måste jag säga. Ja, han var grym med målet, Niklas Rubin, och är ju verkligen inne i zonen. De har fått en riktigt bra målvaktssituation där med både Rubin och Mattsson, där de växeldrar varandra väldigt bra. Och sen har de ju den här offensiva spetsen. Det går ju inte att bjuda Frölunda på för mycket powerplayläge i matcher, för att de rullar upp lagen rejält, och det kvittar ju egentligen vilka de slänger in, så är det ju ren och skär klass rakt av. Så det var ju det som avgjorde matchen egentligen, att de har den typen av spelare som Rakhshani och Lash. Ja, ni vet ju vilka de är allihopa, så att säga. Men och sen så sprakar det väldigt mycket om sådana spelare som Jakob Moverar och Theodor Lennström och sådana där. Alltså, det händer bra grejer med spelare som kommer till Göteborg.
Ja, men det är något, jag vet inte om det är någonting i vattnet eller vad det är, men Kristoffer Näslund där som är backtränare, man pratar ju alltid om Roger Rönnberg, och det är klart att Roger är den som styr, men Kristoffer Näslund som har hand om backarna måste nog ändå lyfta hans namn nu, med tanke på Jakob Moverare kom ju i fjol under säsongen som en, ja, hur ska jag uttrycka det, en rätt medioker back. Jag har ju sagt rålik, sa jag om Tyler Keller, så jag får akta mig för det ordet, men Moverare var inte speciellt bra när han kom och behövde en anpassningsperiod, men jag menar han spelar ju som en landslagsback nu, och det är Stollery, Lennström, vi kan ju börja räkna Grönlund och så vidare. Det är många som har tagit steg där i Frölunda.
Ja, den här Stollery gillar jag faktiskt mer och mer för varje gång jag ser honom, måste jag säga. Han är på väg att formas. Det är inte flashigt på något sätt när man ser honom, men jag tror inte Frölunda är ute efter att hitta en flashy Donovan, utan de vill ha en stabil jänkare där bak som gör vad han ska liksom. Så att det, jag tror att de känner att de får ut mer och mer på honom. Sen får jag väl rätta dig lite grann också i, bland Frölundas ledare. Det är ju faktiskt så att Näslund sköter inte backarna, utan han sköter allt spel utan puck. Det gäller ju både forwards och backar.
Jaha, så han är inte specifikt ansvar för backarna?
Nej, utan det är ju faktiskt så att Näslund sköter allt spel utan puck. Och allt spel med puck sköter ju Viktor Stråle.
Men varför fanns det ingen sån tränare när jag spelade? Alltså, Näslund borde ha älskat mig. Jag hade ju aldrig pucken. Han, liksom, han borde ju spela... Alltså, jag måste ha varit hans drömspelare. Han hade fått coacha mig hela tiden.
Ja, det, så är det ju. Han får väl antagligen coacha David Prins rätt mycket.
Ja, men då får vi lyfta fram Stråle också då, eller hela ledarstaben då, för att Moverare till exempel, nu var inte Stråle där i fjol, men han har ju tagit enorma kliv i spelet med puck och uppåkningar som man tror att han är nästan en Paul Coffey ibland, den gamla legendariska backen.
Ja, alltså när man ser Moverare så är det ju bara till slå upp ordet självförtroende, hur han agerar och allt kring honom ute på isen. Han vågar göra sådana moves ute på isen så det nästan är löjligt. Så att det såg man ju verkligen inte komma när Moverare värvades till Frölunda i början av oktober 2018, för ett år sedan då. Så att det har hänt jättemycket på bara ett år, och han spelar powerplay och jättebra igen.
Och sen också Theodor Lennström som stod nästan och stampa lite i Färjestad, har ju tagit gigantiska kliv, och det är väl ändå han gjorde ju, det var väl du som avslöjade den värvningen till och med, var det inte det? Var det tidigt?
Ja, ganska tidigt i januari faktiskt så skrev jag om att han skulle till Frölunda, och det kändes ju som att Färjestad ångrade sig lite grann i efterhand att de inte var beredda och slänga upp det som en sån spelare som ändå har etablerat sig på SHL-nivå och har den kapaciteten. Att man såg nog det lite grann i Färjestad, men Frölunda såg det nog lite tidigare och var beredd att ge honom. Han pratade med Roger väldigt mycket, och Roger verkligen göt in i honom: vi kommer spela där jättemycket, du kommer få massor av förtroende.
Vi ska göra det till landslag, som han har ju sagt, det sa han ju ganska tidigt där också. Det är ju... Ja, det är ju, de har ju dragit sitt trollspö över flera spelare. Jag var ju som sagt ledig här, och då passar man ju på och gå på lite hockey såklart när man är ledig. Det verkar ju dumt annars. Jag var ner och kollade i två perioder och kollade Färjestad mot Luleå här i lördags. Jag såg första perioden hemma och så åkte jag ner och kollade två perioder. Tyckte väldigt imponerad av Luleå, och ett par dagar innan så hade jag ju skrivit en krönik om att Färjestad var serien som är sevärda lag. Det var man definitivt inte i lördags, men sett över säsongsinledningen så har ju Färjestad offensiv verkligen imponerat.
Ja, det kan man lugnt säga. De har ju Lindqvist och Lillis och Rydahl där. Lite oväntat att Rydahl är så pass bra, men han var ju bra redan förra säsongen, så att, men han producerar ju poäng, och han gjorde väl ett hattrick här mot HV för någon vecka sedan, så att de har fått ihop det bra där, verkligen.
Ja, verkligen, och intressant också där om man ser till Färjestads aspekt, alltså nu har ju Gustav Rydahl gått center där mellan Mikael Lindqvist och Marcus Nilsson som du sa, vilket i sin tur betytt att Johan Ryno har fått flytta ner som extra forward i torsdags mot Rögle, spelade lite drygt 3 minuter. Han var inne i en fjärde kedja i lördags mot Luleå då. Men de har ju verkligen skakat om det här laget. Så finns det ju en Ville Leskinen som hade man stora förväntningar på i Karlstad, som den skyttekung han var från Finland. Han är ju, ja, han, hur ska jag uttrycka det? Han är rent ut sagt dålig. Då har jag lagt det på en bra nivå.
Det trodde jag faktiskt inte att han skulle vara. Jag trodde att det var ett ganska så säkert kort. Lite lustigt att du tar upp honom här nu faktiskt. För att jag har hört både det ena och det andra om honom. Att han ska ha vantrivts väldigt mycket sen han kom till Karlstad. Och inte alls har kommit till stäm där i stan och kring klubben. Och längtar hem till Finland helt enkelt. Och Färjestad har säkert investerat jättemycket pengar för att vinna en budgivning kring honom. När de fick lite... De fick ju väldigt mycket pengar i somras när de... När spelare efter spelare gick till NHL. Och de hade ju Wikstrand och
Virtanen
till KHL där, ja. Så att de hade ju deg att verkligen köpa in spelare för. Och då, det var ju lite prestige när de fick Ville Leskinen där i somras, och att de inte har fått ut det de hoppades på där är ju en Det smärtar nu. Ja, det smärtar nu lite grann för Jakobsson och Rudin, för att de såg nu mycket prestige i
det. Ja, och det är inte ofta numera som man får, alltså som klubbar kan värva poängkungar från Finland. Det var ju så var det alltid tidigare, för innan KL fanns, så de bästa finska spelarna de gick ju alltid till SHL. Det var ju naturligt.
Ja.
Om man inte gick till NHL. Men nu går man ju till KL, och då att en finsk poängliga etta eller två eller
tvåa, Malte Strömvall, och han hade lika många poäng, men Strömvall hade väl gjort något mål mer, eller om det var någon match mindre spelad eller hur det var.
Men om att man ändå får en poängkung från den finska ligan går till SHL istället för KL, det hör inte till vanligheterna. Därför var ju förväntningarna och prislappen rätt hög också, kan jag tänka mig.
Ja, men det var ju faktiskt så jag satt och räknade på det lite grann. När gick en inhemsk spelare från finska ligan till SHL som låg så pass högt och inte gick någon annanstans än till NHL eller KHL då. Och det var ju 20 år sedan. Det var ju när Esa Keskinen gick till HV, när Juha Rihjärvi gick till Malmö. Och det vet vi alla vilket avtryck de satte på ligan på den tiden. Och sen dess har det egentligen inte hänt. Så att jag är förvånad att Leskinen ändå inte har levererat. Men det kan ju vara någonting med trisen.
Ja, och sen också, alltså, han har inte kommit in i spelet, han är stillastående. Jag satt och följde honom ganska noga på matchen i lördag, så blir stillastående, han ställer sig ner i fickan, alltså djupt ner i egen zon och väntar in en passning. Och det slutar med att när han får pucken så står han still, och då kommer hans kedjekamrater i full fart, och när han passar den så är han en och en halv zon bakom dem, så han är ju helt ur spel. Sen till hans försvar, jag vet inte om det är ett försvar, men med tanke på att Mikael Lindqvist och Marcus Nilsson har varit så bra tillsammans, så har ju de hittat en enorm kemi och spelar i stort sett en och en halv minut i varje powerplay, och Leskinen får inte då som högerskytt, där är ju Lindqvist, där plockar de in honom alla dagar i veckan före Leskinen, så att han sitter ju i en sits där han är en backup till en av de bästa spelarna i serien.
Ja, och nu såg jag att han spelar med Jarno Kärki igår. Kan det vara ett försök för Färjestad att kanske få honom att trivas lite mer och få spela med en landsman i samma kedja?
Ja, det är klart det är det. Så är det ju. Och från Färjestads del så man är väldigt måna. Jag tror inte på något sätt att man har gett upp på honom, utan man är väldigt måna att få igång honom. Så att man pushar, peppar, försöker bygga honom. Men det har inte funkat hittills. Och det gjorde det inte mot Luleå, för att Luleå slår upp den perfekta bortamatchen i en ordbok. Så hittar du en bild på Luleå och det spelet som man visade upp i Karlstad i lördags. Det var från första till sista bytet en klockren genomförd bortamatch. Man var faktiskt bättre än Färjestad i stort sett 60 minuter.
Vad skulle du säga symboliserar en bra bortamatch?
Ser man defensiven väldigt kompakta, få misstag i spelet med puck. Vi pratade om att Leksand gör mycket misstag i spelet med puck här, kanske 3-4 gånger som Luleå tappade pucken under hela matchen, över hela isen. Alltid samlade i försvarsspelet. Färjestad som vill vara kreativa. Luleå sjönk ner djupt framför eget mål, nästan 5 stycken framför mål, och så sorterade man ut därifrån. Och Färjestad blev frustrerade. De kom inte till avslut som de tidigare har gjort, hittade ytorna. Och offensivt så har de fått igång fler spelare. Brännström tycker jag ser bra ut nu. Isak Brännström som de värvar från HV, som har blandat och gett lite i säsongsledning, men han ser bra ut.
Där har han ju fått börja spela med Arto Ilomäki, och där finns det en liten intressant detalj just kring Ilomäki. Han spelar ju center rätt mycket på försäsongen i CHL och producerade väldigt starkt. Sen när serien började så fick han ju gå väldigt mycket ytterforward, och han kom inte alls till sin rätt, utan det var ju snarare Tyrväinen som var den av de två som kanske syntes mest i Luleå. Men sedan ett par matcher tillbaka så har ju faktiskt Ilomäki fått börja spela center igen, och han och Brännström har hittat en oerhört bra kemi, och Ilomäki som center har börjat producera lite mer i SHL också. Det är inte någon wow-produktion på något sätt, men det har ändå hänt lite grann mer kring honom, och han var bästa tekare mot Färjestad i lördags.
Ja, men jag tycker både Tyrväinen och Ilomäki är lite av få besvikelser ändå faktiskt. Luleå, nu gjorde man en jättebra match senast, men Luleå har ju blandat och gett lite säsongsinledningen, och man har ju satt stora förhoppningar till de här finska VM-guldmedaljörerna, men Ilomäki tycker jag är lite trög på fötterna. Han har inte riktigt hunnit anpassa sig till den svenska hockeyn. Absolut inte så illa som Leskinen på något sätt, men Jag tror att centerrollen för honom är mycket bättre, och då få en kille som Isak Brännström som har en bra fart på skridskorna vid sidan, det, där kan de nog hitta kemi. Så att det ska bli kul att se. Det är ju faktiskt, får man säga, ska vi passa oss för att säga derby nu, eller hur? Vi hade ju en, för några veckor sedan så kallade ju Frölunda mötet med Färjestad för derby. Får man säga att det är derby mellan Luleå och Skellefteå?
Ja, E4 derby är väl alltid tillåtet att säga.
Men då E4 derby mellan Linköping och Luleå då?
Ja, ja, det är klart det kan vara det. Men,
okay.
Nej, men det är klart, det är lite roligt där, för att Färjestad och Frölunda, de ställde sig mot varandra här nu Champions League också i åttondelsfinalen. Och då var ju...
Men det blir derby.
Ja, det är
det
klart.
Blir ju derby.
Det blir ju Sverige derby ju.
Ja, det är sant.
Ja, nej, men Roger Rönnberg var ju ute och sa direkt, ja, det är ett derby direkt. Och det gjorde han ju bara för att provocera, ja, alla som... Men om vi ska lyfta fram det där derbyt som kommer att spelas mellan Skellefteå och Luleå på tisdag, så blir det ju en väldigt intressant batalj att se var de står.
Ja, för att Luleå skulle vara ett topplag, det såg vi ju de flesta framför oss i serien, när serien började, eller innan serien. Men det är ju Skellefteå som man kanske överraskat mest positivt med Rögle och med Örebro, skulle jag vilja säga.
Ja, definitivt, det har de ju. De har ju verkligen trummat på, och det är ett ungt och frävt Skellefteå på något sätt. Det är inte så här.
Det känns roligt.
Ja, det gör ju det. Alltså, det har inte varit som det var förra säsongen. Det kändes ganska trött här förra säsongen när man tog in Johan Matti Altonen och lite sådana trötta
Matti spel. Matti Solimb. Mm. Alltså det... Nej, det har verkligen fått fart, och de känns roliga. Det är Albin Eriksson, Berggren, ändå två egna spelare. Man får tillbaka Niklas Burström och Arvid Lundberg som två gedigna bra backar. Och
Filip Rober.
Mm. Ja, underbart rolig spelare, tyckte han. Han började väldigt bra. Han har ju varit bra på slutet också, men första matcherna var det ju nästan sån här håll käften känsla varje gång han klev ut på isen. Tyckte han var... Ja, makalöst läcker att se på. Men han kommer ibland och ger lite. Men det känns roligare med Skellefteå. Det är frågan om det kommer att, hur långt det kommer att hålla den här säsongen. Det är ju, många är ju lite arga i Skellefteå nu, att ni pratar inget positivt om Skellefteå. Men det är ju för att man kanske någonstans så minns man det som har varit under alla de här finalerna och hur bra man har varit. Men om man bara landar ner i förväntningar man hade inför säsongen kontra vad Skellefteå är nu, så har de imponerat på ett positivt sätt.
Ja, och, men om man pratar Skellefteå så är det helt oundvikligt att prata om Gustav Lindvall i målet. Hur fullständigt briljant han är.
Ja, men det är verkligen. Men nu... Många börjar prata om landslaget redan nu. Jag tycker där får man någonstans ta två kliv tillbaka. Svensk hockey har ju massvis med bra målvakter runt om i Europa, framförallt i KL. Lindvall har varit jättebra i Skellefteå och stått mycket matcher nu, så att inget landslag ännu. Där kan man någonstans ta två, tre steg tillbaka, men han har varit makalöst bra. Det blir intressant, som vi pratade om det förra avsnittet, när Manta Samalis kommer tillbaka, utan bara fortsätta ge förtroende till Lindvall, och att du är den som vi går med, det är dig vi litar på. Och så får Mantas få matcher här och där när Lindvall behöver vila.
Om man ska prata om någonting som har gått mindre bra i Skellefteå, så är det deras tilltänkta första center Tom Pajat, som inte alls har kommit upp på den nivån, i alla fall inte produktionsmässigt, som han säkert var värvad för.
Nej, jag tror inte. Jag tror faktiskt inte han var värvad för det. Han var värvad. De hade inte de förväntningar på att han skulle göra 30 poäng, utan det var en laglojal spelare, en stabil center som skulle liksom ge trygghet, tyngd, rutin. Ja. Jag tror inte att det... Nej, du...
Nej, jag köper inte det. Visst, man kan ha de förväntningarna, men tar du in en import som har all den NHL-rutinen, så får de faktiskt ta och producera lite mer än vad de gör.
Nej, men alltså men NHL-rutin i alla ära, det är ju, han har ju aldrig producerat eller varit en producerande spelare på den nivån. Han har ju varit en fjärde kedja i stort sett mer eller mindre hela karriären, och därifrån tro att han ska gå in och göra 35-40 poäng i SHL, det är liksom ingen... Alltså, verkligheten ser annorlunda ut. SHL är en svår liga att producera i, så att jag tror att de är jättenöjda med honom sett i spelet. Sen är det klart att i en bästa av världar kan man få ut mer, men jag tror inte det är en jätteprioritering när man värvade honom att att du ska göra 40 poäng.
Nej, inte 40 poäng, men hans snitt just nu pekar på att han landar på 15 poäng. Och det tycker inte jag är okej för en import som ändå går högt upp i laget.
15 poäng, ja, det är, i min bok är det ganska bra, men det kanske inte säger så mycket.
Ja, du har väl aldrig gjort så många poäng i SHL, men det var i side back, så att det är en annan sak.
Nej. Men på tal om poänggörare, alltså Luleås backa, där tycker jag, om vi går tillbaka lite till Luleå, nu fokuserar vi här på matchen. Luleås backsida gillar jag väldigt mycket. Stabila, Nils Lundqvist har ju tagit enorma steg. Jesper Sellgren är ju kanske en av seriens bästa backar. Inte flashy, Cody Curran flashy på något sätt. Erik Gustafsson riktigt bra. Du har ju Oskar Engsund som är stabil som tusan.
Om vi tar och stoppar upp där lite grann kring Oskar Engsund, så har jag fått höra här i helgen att Engsund som kom till Luleå från Frölunda lite stukad faktiskt kommer att bli kvar där uppe i Norrbotten trots att kontraktet nu löper ut i våren. Han ska vara överens om en fortsättning i klubben. Jag vet att lokalmedia i Luleå också har skrivit detta, så att det är inte på något sätt något avslöjande i den formen, men jag har fått in väldigt säkra uppgifter på att det har varit andra SHL-klubbar som har varit på honom och har fått nobben. Så Oskar Engsund kommer att fortsätta i Luleå. Det är de signalerna jag får i alla fall.
Ja, det tycker jag är helt rätt med tanke på den utvecklingen som de har haft tillsammans under de här åren sedan han har anslöt från Frölunda. För det kändes väl lite när han kom från Frölunda som att det bara var en temporär lösning upp i Luleå och nästan tillbaka till Hockeyallsvenskan, och det var där han skulle få börja om. Men han har ju utvecklats på ett väldigt bra sätt och fyller en stor roll som en tuff, stark, defensiv, rejäl pjäs. Så att,
inte bara det, utan jag såg faktiskt lite spel också i honom, i alla fall förra säsongen såg jag en del spel i honom. Han har ett ganska bra skott som han drog iväg ett par mål ifrån förra säsongen, så att där finns ju absolut med än bara spelet utan puck.
Ja, absolut. Men har de någon spelet utan puck-tränare i Luleå, vet du det?
Nej, det har jag dålig koll på faktiskt.
Jag ska nog ansöka det till Luleå kanske, om de behöver en spelet utan puck-tränare som Frölunda. Alla måste ju blicka mot mästarna Frölunda. Vi måste ju alla laga en spelet utan puck-tränare.
Du gillade det där faktiskt.
Ja, jag gick igång totalt. Nu har jag snickrat en bänk här i helgen, men jag...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Jag undrar inte om, alltså, om jag inte ska bli snickare nu, så kanske jag ska bli en spelet utan pucktränare. Stänga ytor, spelet utan puck. Det kan vara vackert det också.
Ja, inför säsongen så fick vi ju väldigt utläggning från dummarna inför säsongen, och hela upptaktsträffen ägnades väl i stort sett en del kring detta. Vad tänker vi kring dummarna så här långt? Har det blivit ordning och reda där ute?
Nej, alltså det... Jag tror att man måste backa tillbaka 2-3 steg här och liksom, hur vill vi spela hockey i SHL? Jag vet att Ryan Lash var ute och svingade, han sa väl lite vad han tyckte och tänkte i alla fall kring det här med hakningar, fasthållningar, spelförstörande moment. Inför säsongen pratar man mycket om det här boxa ut, det vill säga att man tar bort en icke-puckförande spelare i offensiv zon med klubban.
Stopp där. Tycker du att vi har sett många utvisningar som har skett på grund av att spelare har boxat ut? För att jag upplever inte det som att jag har sett speciellt mycket av det. Har spelarna slutat upp med det, eller har de inte tagit för de grejerna?
Både och. Spelarna är mycket mer medvetna om det i år. Så det är inte alls lika mycket boxa ut som tidigare. Och domarna har tagit några gånger, men inte i den utsträckning som jag önskar. Det är något som har blivit ett ännu större problem, skulle jag vilja säga, att domarna har varit så väldigt fokuserade, tycker jag, på det här boxa ut, och framförallt målgården, vilket gör att man har fokuserat på det och man glömmer fasthållningar, hakningar. Det är väldigt mycket sådana moment, och här tror jag här måste man få tydliga direktiv, domarna. Vilken typ av hockey ska premieras? Det måste ju vara den offensiva hockeyn. Jag upplever att det är mer fasthållningar nu än vad det är på kanske de 5-6 senaste åren. Och därför blir domar nivån när domarna dömer, den blir väldigt hög, låg, hög, låg. Det är svårt för spelarna, svårt för publik att rätta sig in och veta. Så att där tycker jag att där måste man sätta sig ner, domarna och SHL och ja, Svenska ishockeyförbundet. Vilken typ av hockey ska premieras? Hur ska vi spela? Bort med hakningar, bort med fasthållningar. Det är på tok för mycket hela tiden.
Men är det egentligen, alltså, ska det ena behöva utesluta det andra egentligen? Bara för att de ska behöva hålla koll på målgården så ska de väl inte tappa en hakning i mittzon?
Nej, men du vet ju, när man pratar om saker, om det... Om du är, när du är hemma så säger din sambo åt dig att du, innan du går hemifrån så måste du plocka ur diskmaskinen. Och så tänker du att du ska plocka ur diskmaskinen hela tiden. Ja, men då kanske du glömmer att du måste bädda sängen också. Förstår du vad jag menar? Det är samma sak här. Att de har fokuserat så väldigt mycket. Snacket inför säsongen har varit boxa ut målgården. En vanlig inför en säsong så kanske det har varit mer allmänt prat om fasthållningar, hakningar, diverse spelförstörande moment. Men nu har mycket av pratet legat hela tiden på det här med boxa ut, som är jättebra, absolut, och målgården som också är jättebra. Men man måste ta ett bredare perspektiv, och det har jag pratat med lite domare om, som också självkritiskt kan säga att det kanske har varit lite mycket fasthållningar, och någonstans måste man backa tillbaka. Och hur ska vi spela hockey i Sverige?
Jag är ingen fantast av att kritisera domar på det sättet, men jag tycker att ska snacket inför och det vi har fokus på att styra, det är professionella domar ändå. De måste väl klara av att hantera precis alla delar som ingår i jobbet. Alltså för mig är det helt obegripligt hur man kan liksom, ja men nu fokuserar vi för mycket på det så vi tappar bort spelförstörande moment som hakningar. Jag köper inte riktigt det.
Nej, men det är min förklaring, och det är den känslan jag har när jag pratar runt lite också, att det har varit för mycket fokus, för mycket prat om det. Det är inte att man glömmer bort, men det är att man har fokuserat på det här och inte pratat om fasthållningar och hakningar i samma utsträckning som jag gjort tidigare. Och det måste man göra, för att det är mer hakningar, det är mer fasthållningar nu än vad det var för 5 år sedan. Och mindre utvisningar också. Och så ska det inte vara när hockeyn och farten har gått upp. Då är det någonting som inte stämmer.
En som var rejält missnöjd här i veckan var ju Karlskronas sportchef Patrik Larsson. Han var ute och svingade något fruktansvärt, skulle jag vilja säga.
Nej, inte ens var hans match. Det var inte ens Karlskrona som hade spelat match, va?
Nej, det var väl Björklöven som hade mött Västervik och uppe i Umeå där. Så, som han hade suttit och kollat på där på tisdagskvällen när alla andra kollade landskampen. Kollade han den. Men vad kände du när du såg det utspel? Jag kände lite grann så här att... Men, snälla, varför ska du hålla på med den här? Alltså det var ju en fullständig totalsågning.
Nej, jag fattar inte heller. Det är ju på så låg nivå. Det får ju Karlskrona att se ut som en amatörförening. Så att jag blir mörkrädd. Det är ett pinsamt låg nivå. Om Patrik Larsson har de här åsikterna, vilket han är helt fri till att ha. Det är inte, jag dömer inte hans åsikter. Men han är ett telefonsamtal bort för att ringa till domaransvarig Hockeyallsvenskan. Han har haft kontakt med Thomas Torsbring tidigare som domarchef i SHL. Det är ett samtal bort och prata, resonera. Vad känner vi? Vad tänker vi? Gå ut och dra ner byxorna på en hel domarkår på det sättet. Alltså, varför gör man det? Jo, för att det är rätt lätt. Den här podden hade kunnat säkert dubbla lyssningen om vi hade kunnat lagt en rubrik. Sverige, eller de svenska domarna är sämst i världen. Vi måste byta mot dem... De grekiska som aldrig har sett hockey. För det här är så då, alltså du vet, då hade ju folk varit såhär, för domare är så lätt att ha åsikter och tankar kring som supporter. För man är alltid missnöjd och att sitt eget lag är bortdömt. Och det Patrik Larsson gör, det tycker jag, det bara spär på det här. Och det är så fullkomligt låg nivå.
Det jag inte begriper är varför ingen övrig från Karlskrona är ute och säger det här står inte vi bakom, utan det var ju bara fullständigt tyst från Karlskrona som förening, från klubbchef och från ordförande i styrelsen.
Men vem är ordförande där då?
Ja, det är ju hans bror, så att det blev lite svårt. Okay. Men Rosenqvist kan ju, eller Rosenqvist eller vad han heter, klubbchefen, hade väl i alla fall kunnat säga någonting, för det ser ju inte alls bra ut för Karlskrona att sportchefen är ute och svingar på det sättet en tisdag kväll.
En tisdag? Nej, verkligen inte. Det är jättelåg nivå. Hade jag haft någon som helst sympati eller någonting med Karlskrona så hade jag skämt för min sportchef. Men jag förstår att de inte gör det, för att de tycker, alltså, den allmänna uppfattningen är att domarna alltid har fel. Sen när man nagelfar regelboken, jag kan sitta i studion och tänka, ja, men det där skulle domarna tagit för, oj, det där ska vara det, det ska vara det. Och så kollar man regelboken, ja, men fasken, de hade rätt. Sen säger inte jag att domarna alltid gör rätt. Ibland kan jag lämna en match och känna att det var dålig nivå på domarna. Det kan jag också göra. Men därifrån till att dra ner byxorna på en hel domarkår på det sättet tycker jag är en fruktansvärt låg nivå.
Ja, när jag pratade med Thomas Thorsbrink bara direkt efter det här hände, det var någon dag senare som jag stötte på Thomas Thorsbrink här på en SHL-match som han var och kollade på. Och så frågade jag lite grann, ja men blir det några konsekvenser på det där eller är det fri lekstuga för alla att gå ut och såga helt fritt? Men han sa ju mer eller mindre att i hockeyallsvenskan finns det ju inget regelverk, så det är ju bara till att ösa på vad du vill. Men så förstår jag att det inte är SHL, utan där finns det väl lite tydligare ramar.
Ja, där finns det ett disciplinråd som kan döma ut böter och... Det handlar med någonstans som man ska respektera. Jag brukar alltid säga att domare är kollegor. Alltså de är ju på planen för att göra det säkert för spelarna. De är inte där för att förstöra för spelarna. De är där för att hjälpa till för att kunna genomföra en match på ett säkert och bra sätt. Så jag brukar alltid säga ingen domare, ingen match. Och det borde kanske Patrik Larsson och alla andra klubbledare som har varit ute och svinga och spelare tänka på. Sen står alltid dörren till domarrummet, den står öppen. Torsbrink, jag menar, han svarar på samtal och svarar inte, så ringer han upp i stort sett så fort han ser det. Så att det är ju inget svårt att få kontakt med de här om man nu som klubbchef, spelare, ledare eller vad det är har åsikter.
Men om jag ändå får säga en grej som jag är lite kritisk mot när det gäller domare, så är det här utbytet som sker med europeiska domare.
Bästa som finns.
Absolut inte. Och det vet du att det är... Jag begriper inte, för det gynnar inte SHL i alla fall. Det kanske gynnar de andra ligorna att de får lära sig av våra svenska domare. Men de som kommer hit, alltså det är så dålig klass emellanåt. Den finska domaren jag såg i förra veckan, jag tyckte han var så klappkass.
Men det är också det, därför gillar jag det här. För att folk som aldrig har varit utanför de svenska gränserna säger att Sverige är de sämsta domarna. Och så är det ju inte. Alltså, domare gör fel. Men det är det som jag gillar med de här domarutbytena. För då kommer de här domarna så ser man att det här är ju nivå sämre än vad det är i Sverige. Två nivåer sämre kanske. Och då kanske man får lite perspektiv till de svenska domarna. Så att därför hyllade jag det utbytet. Men jag gjorde inte det när jag spelade, kan jag säga. Vi hade en tjeckisk domare då som kom och dömde. Och han hade en helt annan regelbok, vill jag minnas, än vad det var i Sverige. Och det var svårt som spelare att anpassa sig.
Ja, nej, jag gillar inte det. Men visst, du har en poäng där. Patrik Larsson har ju inte bara varit ute och svingat i media kring domar, utan han har ju faktiskt skött sitt jobb också. Och de har ju en skada där på Marcus Hellgren, målvakten. En av de två målvakterna i Karlskrona. Det är ju Arvid Ljung och Hellgren som är målvaktsparet i KHK den här säsongen. Hellgren som för övrigt gjorde det jättebra innan han blev skadad, och nu kommer han ju vara borta ett par veckor. Ganska lång tid, kanske ända fram till jul. Och det har ju fått sportchefen Larsson att agera. Och jag hör att de har hittat en målvakt faktiskt i Karlskrona. Jag vet inte om han är amerikan eller kanadensare. Han heter Tanner Jaylett.
Vad vet du om honom?
Ja, att han har spelat i East Coast borta i USA. Så att det är en målvakt som är ganska långt ner i den näringskedjan där borta. Har inte spelat denna säsongen. Spelade i Jacksonville Iceman förra säsongen. Hade 89% räddningar, 2,92 insläppta per match. Har gått universitetsutbildning innan det. Så att det kanske är en klok herre, men hur han är som målvakt vågar jag inte svara på.
Ja, om Karlskrona måste värva så finns det ju andra klubbar som kanske måste göra detsamma, förutsatt att det finns ekonomi. Södertälje, de har ju tappat enormt mycket publik, och känns det som att hela nästan föreningen har gett upp den här säsongen. Det går ju kolossalt dåligt. Och jag satt och kollade på de här i fredags mot Björklöven, var det va?
Mm.
Var det fredags?
Ja, korrekt, var fredags.
Och bara kände, det finns ingen vilja, det finns ingen driv, det finns ingen passion, det finns ingenting. Nu var ju Björklund väldigt bra, men jag såg inte tillstymmelse till någon vilja förutom målvakten där Salin som slog sönder plexiglaset, om det nu ska betecknas som vilja.
Nej, och, men det får ju inte se ut på det sättet. Det var ju ändå hyggligt jämt ganska länge, men det sprang iväg. Alltså, när det blev 3-1 så bytte jag faktiskt match där till BIK Karlskoga Västerås i fredags. Och sen så slog jag tillbaka då, eftersom Södertälje var huvudmatchen på Simor, så då får man ju väldigt bra blick över hela omgången. Och bara står det 1-6 i matchen.
Mm.
Ja, det bara sprang iväg där slut, så jag vet ju inte vad som hände, men så får det ju inte se ut. Alltså att man tappar, att det rasar iväg på det sättet.
Ja, men alltså jag ser, det är lätt att hänga ut Ulf Lundberg här, och det är säkert supporterna, jag förstår frustrationen. Och, men vem skyddar, vem coachar, vem hjälper Uffe Lundberg? Vem är sportchef? Jo, Micke Samuelsson, är han där varje dag för att hjälpa honom? Står han där som en sköld och hjälper honom, backar upp? Om Uffe Lundberg känner att han, det här är tufft, vem går han till? Vem pratar han med?
Ja, men det får ju vara Samuelsson eller styrelsen då som han gör det med.
Ja, och finns det den, alltså Samuelsson, han är scout också. Superkille, super härlig kille, bra, professionell och allting. Men finns det den tiden i hans schema och vad där hela tiden som kanske krävs nu? Det kanske är 15 timmars dygn som krävs att vara sportchef i Södertälje nu.
Så är det ju, att, och där finns ju ingen klubbdirektör heller. Mats Pernheim har ju lämnat klubben, och den nya klubbdirektören är ju förvisso utsedd och kommer ju att ansluta här om någon månad. Men en månad är ju väldigt lång tid också.
Men Pernheim där, om vi bara stannar upp lite vid honom där, står han fortfarande i klacken, eller var det bara något publikfrieri när han var klubbdirektör? För att en klubbdirektör som står i klacken, det låter ju jättecharmigt, men det finns ju ingen annan klubbdirektör i Sverige som står i en klack, va? De har väl massvis med annat jobb att göra, och det känns ju som Pernheim borde kanske prioritera annat, för han är väl en del som har byggt upp eller raserat det här, kanske jag ska säga.
Ja, men så är det ju. Alltså Pernheim kom in och jag tror fansen gillar honom väldigt mycket, men det kan ju också ha att göra med allt det här publikfrieriet då, med att han stod i klacken på bortamatchen. Men det är som du säger, att det går enormt mycket tid att sätta sig i bilen och köra ner till Tingsryd och sen ligga och köra hem på natten. Hur fräsch är han då morgonen efter när han kanske har lite andra arbetsuppgifter som behöver göras? Det går inte riktigt ihop.
Nej, men jag vet inte vad lösningen är på problemet, och som det är nu så kan du inte bara att det löser sig, vi fortsätter, du måste göra någonting. Men om det är Uffe Lundberg som ska behöva gå, eller Uffe Lundberg som behöver stöd, för Niklas Falk som är assisterande tränare, han dubbeljobbar, han är ute i Tumba ibland för att jobba lite extra med deras lag, och Bosic.
Ja.
Han kör ju också hockeygym såklart, och lite på juniorerna, för att behöva dubbeljobba. Det är liksom en organisation som är för svag, för med ambitioner och passion bland supportrar, så känns det som en organisation som är mer hockeyettan-mässig än hockeyallsvenskan-mässig.
Ja, men är inte det så verkligheten ser ut lite grann? Det är ju inte så mycket folk på matcherna och... Ja, det...
Nej, men vad kommer först, hönan lägget? Inte så att Södertälje-fansen är dåliga på att sluta upp kring sitt lag. De är dåliga på att sluta upp, eller dåliga, de sluter inte upp kring sitt lag nu för att de ser det som vi såg på TV. Ingen passion, ingen vilja, ingen driv, ingen energi, ingenting. Det är klart att man inte går på matcherna.
Nej, så lösningen är helt enkelt att se till att få in någon som kan jobba lite mer med sporten och vara en backup kring tränarteamet. Kanske hitta någon som kan komma in i laget och ge lite ny energi. Är det det som du ser på lösningen då?
Ja, definitivt. Och jag tror att oavsett vilken tränare som kommer in här, så måste den tränaren ha stöd och uppbackning. Om det nu är så att du väljer att göra av med Uffe Lundberg, som är ganska sannolikt att man på sikt kommer att göra, för att det är ohållbart. Det har hamnat i ett läge där det inte finns någon återvändo. Men det kanske hade varit ett annat läge om Lundberg hade haft en organisation och luta sig och vädra och bolla saker med. Det har han ju inte haft nu. Och då är det ju klart att det är väldigt lätt att hänga Lundberg. Men oavsett vilken tränare som kommer in, så måste man stärka en organisation, för annars kommer det bli samma sak igen.
Ja, och de har ju faktiskt varit nere i skiten rejält. Det var ju inte allt för många år sedan de var nere i hockeyettan, så de vet ju att det faktiskt kan hända även om man heter Södertälje SK.
Så är det ju, och då hade man ju kanske ett bättre lag på pappret då hade man ju faktiskt ett riktigt bra lag det året man åkte ut. Och det året i hockeyettan så var jag och kollade på dem några gånger, och mötte de ju mitt kära Huddinge bland annat. Och det var ju fest när Södertälje åker runt. Det var ju en väldigt härlig uppslutning bland fans och som var fast bestämd att ta sig tillbaka. Och det är det ju inte nu, för de, man har ju gett upp. Och nej, där får man ta en rejäl funderare hur organisationen ska byggas framöver om Södertälje ska bli slagkraftiga.
Ett annat lag som inte är slagkraftigt i Hockeyallsvenskan är ju AIK Hockey, och där ser jag ju verkligen inte heller någon ljusning någonstans på det hela. 0-5 mot Modo i lördags hemma, och det var inte mycket folk på Hovet heller.
AIK hade ju 8-9 tryout-spelare under försäsongen. Ganska splittrad grupp som går in i säsongen, startar svagt. Jag tror att, eller när jag pratar runt lite, så det finns ingen grupps, det finns ingen lagsammanhållning på det sättet. Det finns ingen vi-känsla. Det är ett väldigt spretigt lag som egentligen rent gruppmässigt, alltså hur man bygger ett lag, formar gruppen, så är man i en försäsong, och spelmässigt så är det ju totalt haveri där också. Så att det är oroväckande med två så pass anrika och ändå stora föreningar som AIK och Södertälje är, som sladdar så rejält i tabellen.
Jag har pratat med lite folk både som följer AIK Hockey och folk som är direkt inne i AIK Hockey, och det värsta är att det känns uppgivet. De säger att vi hittar ingen lösning på det här, utan det känns som att man saknar idé. Nu har inte jag sett AIK Hockey speciellt mycket på det sättet, så jag kan säga att det fallerar på, men när det är så uppgivet både innanför väggarna och på läktaren, det är ju ingen bra tendens alls. Och så sitter man med en orutinerad tränare i Jussi Salo och Anders Gossi som är i båset, som är assisterande till Jussi, men det är ju ändå Gossi som bestämmer i slutändan. Det är en extrem...
Det är ingen optimal situation, definitivt inte. Ja visst, de har 11 poäng och det är liksom inte... Ja, det är 3 poäng upp till Vita Hästen där på åttonde plats. Men det är ändå tufft, och tanke på hur man spelar så finns det ju ingenting som tyder på att man helt plötsligt ska studsa upp och vinna 3 raka matcher. Absolut ingenting.
Nej, och sen undrar jag lite grann hur coachingen är i laget också. Man värvar Johan Eriksson som ändå har gjort rejält med poäng, till exempel Tingsryd, och så låter man honom spela så långt ner i laget som en fjärde kedja. Varför värvade man honom överhuvudtaget då? Jag saknar, vad är tankarna med det man gör i AIK Hockey? Eller bara plockar man in spelare till höger och vänster? Ja, uppenbarligen, för att man hade ju en massa tryoutare som man testade av, och jag vet inte ens hur många som är kvar av de här.
Nej, och det är ju, sen är det klart att det blir ju ett, när man hade en framgångsrik säsong som man hade i fjol och man tappade så många enormt skickliga spelare, så är det såklart att det blir en omställning. Och jag hade väl inte räknat med att AIK skulle vara topp 3-lag den här säsongen, men jag hade räknat med att de skulle vara topp 7, topp 8-lag alla dagar i veckan. För det finns fortfarande kompetens i laget, definitivt.
Vi tar och kastar oss över ett helt gäng av frågor som har kommit in den här veckan också. Jag vill bara säga att jag tycker det känns så sjukt kul att ni är med, men alltså att vi behöver välja bort så många vassa frågor, det känns. Så jag skulle vilja lyfta fram att, så är det någonting som ni verkligen brinner för som vi absolut inte tar med, så ställ frågan igen, för ibland kan faktiskt tjat löna sig. I detta fallet så hoppas vi att det kan vara så då, om det verkligen är någonting ni brinner för. Men vi tar och kastar oss över frågor då. Här är faktiskt en som har varit med innan, Stefan Hansson, Tyke75s målvakt heter han på Twitter. Du har säkert sett honom swisha förbi flödet.
Absolut.
Ja. Det här är en intressant fråga. Vad har hänt med Tyler Keller? Han var tydligen uppsatt som 13:e forward för Oskarshamn igår. Och jag kollade lite grann. Han spelade 5 byten, va? Det är lite intressant fråga mellan dig och mig här.
Jag har lagt mig platt kring det här med Keller. Det är klart att en spelare som kommer in i ligan inte storleken på sin sida, kommer in och spelar våldsamt bra som han gjorde i början. Han kommer komma in i en svacka. Det är han som har drivit Oskarshamn stora delar, har tagit ett väldigt stort ansvar. Så att han kommer kanske in i en svacka och ha någon sämre matcher så där, det ser jag inga konstigt med. Han kommer studsa tillbaka, det är en skicklig spelare.
Ja, men samtidigt så vann de ändå mot Linköping och när Keller inte spelade så mycket, så att det blev kanske tufft att plocka in honom igen bara sådär.
Ja, men över tid så vinner du med skickliga spelare också, så att du måste kunna kombinera det där. Men han kommer komma i svacker, definitivt. SHL är en tuff liga att göra mål och poäng i, så att jag ser inga konstigheter med det. Jag är fortfarande på din sida, på Keller här, att han är en positiv överraskning.
Ja, du vänder kappan efter vinden alltså.
Lite så är det faktiskt.
Ja, det är väl så ganska ofta. Det blir man anklagad för rätt ofta i det här jobbet, att man vänder kappan efter vinden. Och det är ju faktiskt lite grann så det fungerar.
Det är därför du kanske får mycket arga mejl också, att du vänder kappan efter vinden.
Nej, jag får inte så mycket arga mejl.
Jag vill ha mer arga mejl. Mer arga mejl till mig. Jag vill svara på arga mejl.
Ja. Anders Andersson, inte experten i Simor på fotbollsallsvenskan utan en annan. Han kallar sig risksupporter på Twitter, sympatiserar med Rögle BK. Han skriver så här: många jämförde Rögles värvning av Rifalk med Kruse när vi värvade honom. Hur förvånade är ni av hans lugn i kassen? Kommer han spela NHL eller KL inom ett par år? Då får jag väl börja med att säga där att jämföra honom med Kruse, det kände väl inte jag riktigt att det var de som jämförde på det sättet. De var väl ute och cyklade ganska mycket, va?
Men han tänker väl mer på att värvningen inför säsongen, att det inte var många som trodde på Kruse och att det inte var många som trodde på Rifalk kanske.
Men jag trodde faktiskt på Rifalk, för man såg ju vilken bra kapacitet han hade. Alltså när Kruse värvades till Rögle så var det ju faktiskt han och var det Poggi som var...
Eller Engelage.
Engelage, så var det ja. Kruse var ju inte etta i BIK Karlskoga den säsongen.
Nej, nej. Nej, utan Karlskoga har varit ju... Nu är Kruse bra. Alltså, har ju haft några bra säsonger. Men när han värvades i Rögle så var det ju... Karlskoga var ju väldigt förvånad att... Oj, ska du gå till... Grattis, vad kul! Fast han hade ju inte spelat så bra och så mycket. Men Rifalk vart jag imponerad av i fjol. Och när jag ser på en målvakt så ser man ofta på lugnet... och också döma när man gör misstag, hur man studsar tillbaka. Kom du ihåg där i kvalet mot AIK i fjol?
Ja, han gjorde han lite misstag och sådär.
Ja, han var ute någon match i förlängningen och tappade pucken eller spelade bort den till ett fri, så AIK fick göra mål i öppen kasse. Och matchen efter höll han nollan och Oskarshamn gick således vidare. Så att han har bra psyken. Han har stått 5 matcher i år och i räddningsprocent som är jättefin och insläppta mål, höll sin första nolla i lördag. Så att det är klart att Rifalk har imponerat, precis som Rögle har gjort. Men NHL, KL, ja, låt oss avvakta lite. Men jag får ändå lite Viktor Fast vibbar, om jag säger så, när Viktor Fast kom upp, just det där lugnet som Rifalk har.
Ja, det är ändå så pass. Ja, jag är faktiskt benägen att hålla med om det. Jag tycker Rifalk är en riktigt grym målvakt. Vi har inte pratat Brynäs så mycket, så det passar väl bra att vi fick en fråga kring Brynäs. Och det gäller Brynäs powerplay. Det är Nilla som heter Rura HF på Twitter som ställer frågan kring Brynäs powerplay. Vad behöver Brynäs göra för att få fart på sitt powerplay? Hur tycker ni man ska göra för att få igång Rudin och Scotts position, eller produktion, förlåt? Är det att splittra dem, eller vad borde man göra?
Nej, jag tycker inte man ska splittra dem, tycker jag inte, men man måste komma till enklare skottlägen. Jag skulle gärna se att man plockar bort Sigalet helt från powerplay. Det är ingen powerplayback. Hur gedigen och bra han är, så tycker jag man kan spela Söderström, Ingman, 2 högerskyttar på direktskott för att lasta mycket puckar på mål. Man bygger från Rödins sida, då har han en enkel pass upp till Söderström eller Ingman som kan skjuta direkt och därifrån skapa trafik. För Greg Scott är en skicklig spelare, men väldigt bra i det närkampsspelet på att vinna tillbaka puckar. Så att ett enklare spel skulle jag vilja se när det går lite troll i grejerna. Så att, och Brynäs powerplay är ju, med så skickliga spelare som man ändå har, så ser det ju för dåligt ut.
De spelar ju Rudin, Greg Scott, Jado DeCheno, Linus Ölund och Söderström i en PP5 där, som får vara PP1 då. Jag har väl ett litet förslag där, att Jado DeCheno, han har väl inte gjort mål här sen match 2 mot Linköping, då han gjorde 2 mål. Lukas Zetterberg kan man väl kanske försöka slänga in där uppe på den positionen där uppe till vänster och stå på direktskott. För det har jag varit inne på tidigare, ska man nyttja Lukas så är det väl ändå någonstans skottet man behöver nyttja på honom.
Ja, och han stod ju andra powerplay-uppställningen med Sallinen där i inledningsvis av säsongen och fick några skottlägen och tryckte iväg. Men det, som hela Brynäs så är ju Zetterberg beroende av ett självförtroende. Det är klart att han inte har det nu, men ja, då De Cheno kan man ju flytta på utan dåligt samvete med tanke på att han har varit ganska svag här i spelet och inte skapar så mycket.
Men samtidigt, om man skulle flytta på De Cheno, vad sänder man för signaler till honom då? Alltså, är det att du är rökt?
Leverera? Nej, absolut inte. Han vet väl också att han är inte dummare att han har tittat på poängbörsen, hur mycket han har gjort i Brynäs den här säsongen och säger, oj, 2 mål har jag gjort. Det är klart att han förstår att det är en konkurrenssituation och att han det är ett tecken, börja leverera eller visa... Ja, karaktär, jag är så allergisk mot det ordet, men visa bra tåga och rätt attityd så kan du ta det tillbaka. Men att han skulle då försvinna från ett powerplay när han har gjort 2 mål, det är absolut ingen konstigt i sig. Väldigt kul att ni ställer så mycket frågor, också kul med engagemang kring siffrorna när vi skickar ut det på Twitter. Och nästa vecka är det ju nummer 8. Ja, det är ganska många storspelare som har haft 8 genom tiderna. Och en annan succé är tillbaka. Jag vet inte om det är en succé, men vi tycker att det är i alla fall kul, Johan. Och du leder ju med 3-0 över mig här på Elite Prospect-spelaren. Och nu är det dags för dig att få bekänna färg. Reglerna går till från 5, 4, 3, 2, 1 poäng. Där jag ger Johan ledtrådar. Han ska lista ut en spelare. Det är en svensk spelare vi söker idag, Johan. Yep. På 5 poäng, är du redo? Är du redo?
Ja, men jag har ju blocket här framför, du ser det rakt av här ju.
Är det en svettpärla jag ser komma ner där? Du är lite nervös för
det. Nej, nu sitter du och ljuger här. Bara kom till skott nu.
På 5 poäng. För tillfället klubblös. Han spelade i SHL i fjol. Och tidigare VM-spelare för Tre Kronor.
Ja, nu känner jag att du vill vilseleda mig här faktiskt. Så att jag har en bild framför mig vem det kan vara, men jag tänker inte skriva ner det, för jag har i alla fall 3 poäng att gå på.
4 då, vill du ha?
Japp.
Han har spelat i 5 olika SHL-klubbar, bland annat med Djurgården i fjol. Har även spelat utomlands, ja, i klubbar som till exempel Davos. På 4 poäng. Han har spelat i 5 olika SHL-klubbar. Bland annat med Djurgården i fjol. Mm. Han har även spelat utomlands och då i Davos.
Ja, men jag slänger fram det namnet där då.
Okej, du är på 4 poäng.
Ja, du har säkert vilselett mig nu, men kör på.
3 vann SM-guld med Brynäs 2012.
Mm.
2 poäng. Han inledde säsongen i Djurgården i fjol, innan han avslutade säsongen i Rögle.
Ja, men då hade jag fel. Då...
Ja, 1 poäng.
Mm.
Denna högerskytt var inte släkt med Joa Widing, men likväl en Widing.
Ja, Daniel Widing. Jag visste att du skulle vilseleda mig med Djurgården och Davos. Det var något lurigt där. Men jag kommer ta revansch på den. Jag ska hitta någon riktigt klurig på dig nästa vecka.
Ja, det var... Ja. Kan vi ta det där? Det är alltså Daniel Widing som för tillfället är klubblös. Och han spelade ju i SHL både i Djurgården och Rögle i fjol. Spelat VM för Tre Kronor i Quebec 2008. Spelat i 5 olika SHL-klubbar. Leksand, Brynäs, Skellefteå, Djurgården och Rögle. Och han har ju spelat utomlands i Davos. Och där, eftersom han spelade Djurgården i fjol och Dick Axelsson har spelat Davos, så hade jag det på kroken där, det kände jag.
Ja, jag visste att du skulle, alltså jag skulle inte gjort svaret. För jag kände på dig, hela vibbarna här kändes att du skulle gå på något lurigt. Men jag tog den.
Ja, vann SM-guld då med Brynäs 2012, gjorde Daniel Widing. Han inledde säsongen med 7 matcher i Djurgården i fjol innan han avslutade i Rögle. Och Joa Widing var ju då, jag tror han var Sveriges första NHL-spelare i alla fall. Men den här, han är inte släkt med honom, men det är en Daniel Widing i alla fall. Så att Ja, kanske lite fult av mig, men man får köra fulspel ibland också.
Ja, nu är ribban lagd. Den la sig väl redan förra veckan när jag körde Lucas Raymond faktiskt.
Vi tackar så mycket för att ni står ut och lyssnar på oss ännu en vecka. Vi är tillbaka nästa måndag igen. Vi ses och hörs. Ha det bra!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.